Egil. Jag har som överskrift striden på Karmel, dags att välja sida. Och även om kanske många av er känner igen det här, så är det kanske många också som inte gör det, och på nätet är många som lyssnar på våra undervisningar efterhand och som inte är så vana att läsa Bibeln. Bakgrunden här, det är en kung i Israel som heter Ahab. Det står att han gjorde det som var ont inför Herren mer än någon av dem som hade varit före honom. Han gifte sig med Isabel som var dotter till Sidons kung och som dyrkade Baal och Astarte. Och det, så på det sättet kom också avgudadyrkan in i Israel. Ahab byggde ett Baalstempel och ett altare åt Baal, kan man läsa. Och en asera. Aseran, det var en bild eller en staty som var för att tillbe Astarte. Och profeten Elia, Guds profet, han hade profeterat och sagt att det kommer inte regna på 3,5 år. Och efter det fick Elia fly för sitt liv. För torkan, den kom och den ledde till hungersnöd och väldigt svårt i landet. Torkan, kan vi läsa om i 5 Mosebok, att Gud hade varnat för att det kommer som straff och som konsekvens om man tillber andra gudar och avgudar. Det var precis vad som hände. Men torkan var också naturligtvis en spegelbild på det andliga läget i landet överhuvudtaget då. Och så kommer en tidpunkt när Gud ställer människan inför valet. Man måste välja sida, nu var det dags. Och då läser vi från 1 Konungaboken kapitel 18 och från vers 17. När Ahab fick se Elia sa han till honom: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" Elia svarade: "Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter Baalerna. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aseras 400 profeter, de som äter vid Isabels bord." Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde fram för allt folket och sa: "Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom." Men folket svarade honom inte med ett ord. Då sa Elia till folket: "Jag är ensam kvar som Herrens profet. Och Baals profeter är 450 man. Ge oss 2 tjurar och låt dem välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan ska jag göra i ordning den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men jag ska åkalla Herrens namn. Den Gud som svarar med eld, han är Gud." Allt folket svarade: "Ditt förslag är bra." Och så läser vi också vers 18 i kapitel 19, där Herren säger till Elia, ja: "Jag har lämnat kvar Israel 7000 som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss." Det jag vill ta upp här är 3 kategorier eller grupper av människor som är representerade här som vi läser om. Först är det då ledarna och deras profeter. Ahab, kung Ahab och drottning Isabel, som alltså omgav sig av 800 profeter. Och de här profeterna, de sa det är precis det kungen och drottningen, de ledarna, ville höra. Det som kliar öronen, som Paulus uttrycker i 2 Timoteusbrevet. Isabel, det kan vi ju läsa om i Uppenbarelseboken 2, församlingen i Thyatira. I budskapet där till församlingen där Jesus hälsar genom Johannes. Och det har många då misstolkat, att det skulle på något sätt gälla kvinnor som tjänar Gud. Så är det naturligtvis inte. Det är möjligt att det var en kvinna i den här församlingen. Det vet vi inte. Eller om det är symboliskt. Men vad det gäller här, och det som är det allvarliga, det är en lära, en falsk lära. Det står att hon förleder att äta kött från avgudoffer. Det representerar ju alltså en andemakt som uppmuntrar avgudar i hjärtat och som står emot sanningen. Thyatira betyder offer av gärningar eller fortsatt offer. Här finns en tolkning. Fortsatt offer, att Jesus inte offrades fullständigt och att det fullbordades på Golgata, utan han fortsätter att offras gång på gång på gång. Och ni förstår säkert vad man syftar på då, alltså i mässan, katolska mässan, som man säger så. Men det allvarliga här, det är att man var efterlåten, står det, eller man lät henne hållas. Mitt i församlingen pågick detta och ingen tog tag i denna lära, falska lära, som förledde människor. Ingen sa ifrån, ingen satte ner foten och sa ifrån och hindrade det här. Denna religiösa andemakt som det ju handlar om. Det var det allvarliga. Nu läser vi här att Baals profeterna åt vid Isabels bord. Här ser vi kopplingen till församlingen i Thyatira och budskapet dit. Anomia, det är ordet för laglöshet som betyder förbjuden mat. Förbjuden mat för boskap eller får, ordagrant. Så man blandar in olaglig mat, olaglig förbjuden undervisning med andra ord. Första Korintsebrevet 10:21, där skrev Paulus: ni kan inte ha del både i Herrens ord och i onda andars bord. Herrens bord, det är Guds rätter, som det uttrycks i Gamla testamentet. Guds undervisning, Guds ord. Det är gott, det är näringsrikt, det är livgivande, det är fullkomligt. Onda andars bord är villoläror, onda andars läror. Baal, som betyder herre, representerar på ett sätt jaget. Och när jaget är herre, då styr syndens människa och begären. Vad vill jaget ha? Ja, jaget vill gärna ha makt, rikedom, herravälde kanske. I Guds namn gärna. Ära, framgång. En fin fasad, en helig yta. Jag minns när jag var ung i tonåren och min uppväxt, när man läste om det här Gamla testamentet, när man hörde predikningar om Baalstyrkan och detta man tyckte. Jag minns fortfarande hur man tänkte, hur kunde Israels folk gå på sånt här och tillbe statyer och tillbe detta? Man förstod det, för att jag förstod inte innebörden av det. Faktum är att det är precis det som händer idag i vår tid. Det är bara det, och jag tror att många kristna också behöver inse vad innebörden är, vad det är för andemakt bakom. Och det är det vi ska avslöja. Avslöja lögnen, avslöja det som är mörker, så att vi inte luras av det. Så vi håller oss till Herren, vi håller oss till det som är rent och sant och äkta. Och till Jesus. Baalsprofeterna här, de kämpade för politisk makt och rikedom, framgång. De som säger idag att Gud vill göra dig rik eller en kristen ska aldrig vara fattig, det är en Baalsprofet. Det är att följa Baalerna, avgudar i hjärtat och uppmuntra det. Och den som säger, om du ger mig $1,000 så blir du skuldfri år 2017. Har ni hört det? Benny Hinn, det är en Baalsprofet. Det är exempel på en Baalsprofet. Baal avbildades som en tjur. Och det känner vi nog igen från Wall Street, världens finanscentrum i New York. Där står det en tjur. Har med pengar att göra. Rikedom. Och de som säger att du kan bara vinna seger om du går in under min auktoritet, det är Baals profeter idag. Det är Baals apostlar som utövar kontroll över människor. Det finns gott om, bland annat i nya apostoliska reformationen, apostlar och profeter. Och Baals profeter, de älskar att upphöja varandra och ge varandra ära och få ära av varandra. Och det kanske vi känner igen från fariser, många av fariserna och de skriftlärde på Jesu tid. Det Jesus sa till dem, man vill ha ära av varandra, mer än ära från Gud. Baals profeter, de kan profetera välsignelse och framgång över varandra, även över den som lever i uppenbar synd eller äktenskapsbrott, otrohet och andra medvetna synder. Ett exempel är ju det som hände i Lakeland i Florida för en del år sedan. Och Baalsprofeter, de älskar under och tecken. Falska eller sanna, det är kvittar. Bara man kan tjäna pengar på det. Baalsprofeter säger: Gud vill lära oss att tro på det övernaturliga. I Johannes 14:1, där läser vi det Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. Med andra ord, lär känna Jesus. Baalsprofeter kan tala om finansänglar och helande änglar. Det finns ju en känd så kallad ängel som heter Emma, som gjorde under och gjorde människor rika. Let the rain, Kansas City-profeterna som de kallar sig, känner till denna ängel. Todd Bentley, Florida. Och så tar man idag om andliga portaler till välsignelse. Har ni hört talas om det? Andliga portaler. Man sa så här: de självutnämnda apostlarna och profeterna, vi var tomma, sa de. Något saknades. Jag undrar på det, tänkte jag. Jag hörde det här på en video. Och det man då upptäckte, säger man, det är att man kan öppna andliga portaler om man håller lagen och högtider och sabbater i gamla förbundet, i gamla testamentet. De förstår alltså inte att det är Jesus som uppfyller högtiden. Att det handlar om Jesus och hans verk. Vi läser från Kolosserbrevet 2, vers 15. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Alltså högtiderna uppfylls av Kristus. Om man sen vill fira sabbat, högtider, det är fritt, får vem som helst göra. Men det är inte det som vi är kallade till. Det är inte det viktiga, skrev Paulus här. Låt er inte fråndöma segerkransen av någon som ger sig hän åt ödmjukhet inom citation och går upp i syner och änglatillbedjan, och som utan orsak är uppblåst i sitt kötsliga sinne. Följ dem inte, med andra ord. Och om vi läser Uppenbarelseboken 22, vers 9, och det står på flera ställen, då ser vi tydligt att Guds änglar, de tar aldrig emot tillbedjan. Det är viktigt att se. Guds änglar tar aldrig emot tillbedjan. Allt som tillbes vid sidan om Gud, det är en avgud. Och det är lögn. Men de här änglarna som man talar om här, ängeln Emma och finansänglar och allt vad det kallas, de säger inte nej till tillbedjan. Därför att det är någon annan bakom dem som gärna vill ha tillbedjan. Nämligen Satan. Johannes 5:39 sa Jesus: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det var till de andliga ledarna som strävade efter att i alla fall utåt sett för människor uppfylla lagen. Göra allt som stod för att vara from. Men man var helt blind för vad det handlade om. Det pekar allt på Jesus. Aseran vid sidan av Baal, som jag sa var en bild för Astarte. Fruktbarhetsgudinnan eller himlens drottning, finns många olika namn. Och himlens drottning Maria idag uppenbarar sig runt om i världen. Det här har vi ju sagt många gånger, tagit upp både och skrivit om på hemsidan. Och ni känner säkert till det. Och det är Anna och jag har talat om det och skrivit om det. Och denna himlens drottning Maria som uppenbarar sig kräver underkastelse och enhet under hennes son, den eukaristiske Kristus. Det är att böja knä för Baal. Det är att äta avguda offerkött som Isabel uppmuntrar till. Här har vi modersonkulten som går igenom Bibeln från gamla Babylon, från Babels torn och den tiden, ända fram till idag. och kommer att göra in i det sista. Gud hade varnat på Elias tid här genom Elia. Och vad var responsen? Ja, det var att man tysta profeterna, Guds profeter. Elia fick fly för sitt liv. Många blev dödade. Och istället för att omvända sig gav alltså kung Ahab Elia skulden för torkan i landet. För han hade ju profeterat det. Är du här, du som drar olycka över Israel, sa han. Nu var det Elias fel. Du som är så kritisk och negativ. Det är ditt fel att vi inte har framgång. Baal kallades också eldens gud i skyn. Och Baals profeterna försökte nu den här dagen på Karmel framkalla eld hela förmiddagen. Men inget hände. Jag kan bara lägga in där i Uppenbarelseboken 13 att det står om den falske profeten att han kommer att nedkalla eld inför människornas ögon. Om det verkligen sker med okulta krafter eller om det är någonting, alltså ett falskt under som får människor att tro att det är så, det vet vi inte säkert. Det kan vara vilket som. Men vi fortsätter i första konungaboken 18 och vers 27. När det blev middag retades Elia med dem och sa: ropa högre. Visst är han en gud, men han kanske sitter för sjunken i tankar. Eller så är han upptagen eller på resa. Kanske sover han, men då ska han väl vakna. Jag måste erkänna att ibland känner man sig lite som Elia, eller hur? De här tokigheterna ibland i så kallade kristna sammanhang. Man kan inte låta bli att vara lite spydig och ja, ironisk. Då ropade de ännu högre och ristade sig som de brukade med svärd och spjut så att blodet rann på dem. När det blev eftermiddag greps de av profetiskt raseri och höll på så ända till dess det var tid för matoffret. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tyckte sig eller bry sig om det. Profetiskt raseri, nava, det är det vanliga ordet för att profetera på hebreiska. Här översätts det profetiskt raseri, för det står i en grammatisk form som är väldigt speciell. Det kan också översättas ett extatiskt tillstånd, eller att bete sig som tokig, eller skakningar med spasmiska rörelser. Det här är alltså påverkan av lögnens ande, som kommer från lögnens fader. Det är samma ord som står om Saul, när en ond ande kom över honom. Han bar sig åt som galen, står det i svenska översättningen. Den grammatiska formen med det här ordet i de här två sammanhangen, det betyder att han låtsades profetera. Han låtsades profetera. Det finns också i Jeremia 29 en liknande beskrivning. Man gör sig själv till profet. De var alltså inte kallade av Gud, de talade inte Guds ord, men de utger sig för att vara det. Vers 30. Elias sa då till allt folket: kom fram hit till mig. Och att allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elias tog 12 stenar, lika många som Jakobs söner stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från Herren: Israel ska vara ditt namn. Av stenarna byggde Elias ett altare i Herrens namn. Och grävde ett dike runt altaret stort nog för ett utsäde av 2 seamått. Nu kommer vi till folket. Den andra kategorin av människor här. Elia hade sagt: hur länge ska ni halta på båda sidor? Hur länge ska ni vara villrådiga och tveka? Kasta sig hit och dit. Folket var påverkade och hade levt i kompromiss. Kompromissen leder till förblindelse, dubbelseende, så förlorar man klarsyn och urskiljning och är ett lätt byte för lögner. Vad är sant? Vad är falskt? Kan Elia ensam ha rätt? Alla de andra har fel. Ja, men det låter ju så bra när de profeterar om all denna framgång. Det är så mycket lättare att följa mängden. För vad ska människor säga? Vad ska människor säga? I Ordspråksboken 29 och 25 läser vi: människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. En sak är säker här, och det är att Gud vill befria oss från människofruktan. Och vi får be om befrielse för människofruktan. Att vi är fria att följa Herren, inte mängden som går emot honom. Fortsätter i vers 33 där om Elia. Han la upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sedan sa han: fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sa vidare: gör så en gång till. Det gjorde så för andra gången. Därefter sa han: gör så för tredje gången. De gjorde så för tredje gången. Då tiden var inne att frambära matoffret. Det här är en viktig detalj. Tiden var inne för att frambära matoffret. Det är alltså på Guds sätt, enligt Guds vilja, i Guds tid, som Gud hade förespråkat i tredje Mosebok. Hur man skulle offra, när man skulle offra. Och matoffret hör ihop med brännoffret. Det var ett tackoffer för försoningen från Gud. Då tiden var inne för att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Här greps folket av Guds fruktan när man såg det här. Då kommer vi till Elia då. Elia, namnet betyder JHVH eller Javé, som vi brukar säga. Javé är min Gud. Elia var Guds sändebud. Elia-människor, man får säga så. Det är män och kvinnor som förmedlar Guds ord, som går Guds ärenden. Elias liv, det är, när vi läser om hans liv så ser vi att han var verkligen avskild för Gud. Även om det innebar perioder av ensamhet, det innebar förföljelse och mycket annat. Elias ambition var att älska Gud och lyda honom, att göra Guds vilja och att förhärliga Guds namn. Och hans mål, det var att föra människor till Herren. Lysa upp korsets väg, Guds väg, för det är vad det här handlar om. Och att föra människor in i sann tillbedjan. Han byggde upp Guds altare, står det. Det vittnar om korsets budskap, om Jesus. Och det kan vi läsa om i Hebreerbrevet, kapitel 13 bland annat. För det finns ingen befrielse om vi inte bekänner våra synder och bekänner att vi är syndare. Och Elia bad: det är du som är Gud. Jag är din tjänare. Jag gör detta på din befallning. Det var inget Elia tog till eller för att få någon uppmärksamhet eller imponera. Nej, från början till slut gjorde han detta därför att Gud hade befallt honom att profetera och att gå den här vägen. Allt gjorde han på Guds befallning. Det är sann tro. Det är sann tro. Att tala det Gud talar. De falska profeterna, de talar ju det människor ville höra. Elia bad Abrahams, Isak och Israels Gud. Jag hajar till lite över det där, därför att det brukar ju stå Abrahams, Isak och Jakobs Gud, ofta, i Gamla Testamentet. Men här säger han Israels Gud. För det första så är han noga, för ingen ska här misstolka eller förvränga vem han menade. Men det står Israel, inte Jakob. Det var ju Jakob som fick namnet Israel, som också Elia tidigare påpekade där. Ett nytt namn i Bibeln, det betyder ju en ny karaktär. Det är någonting Gud gör i människan. Och det är precis vad som händer vid korsets altare, vid korset. Där förändras vi. Vi får en ny karaktär. Jesus gör ett under i våra liv. Elia var inte majoritet, som vi sa. Han var, verkar vara ensam i tjänst här. Men det fanns andra. Han trodde han var ensam. Men Gud sa ju, jag har sparat 7000. Det behöver inte vara exakt den summan, exakt den siffran. Utan det kan vara symboliskt också. För 1000 står för många. Och 7 är ju det fullkomlighetens tal. Helhetens tal också. Jag har en skara, sa Gud. Jag har ett folk. Jag har sparat för mig. Det fanns också 100 profeter som var gömda av Obadja. Han var ju överhovmästare eller något sånt där. Obadja i alla fall var en gudfruktig man. Och han hade gömt 100 profeter, står det. Med risk för sitt eget liv. De fanns gömda, men Gud visste var de fanns. Och när Guds eld föll på det välbehagliga offret, så är det en förebild på det fullkomliga offret på Golgata. Långt där framme i historien. Så när vi böjer oss för Jesus och när hans blod får rena oss från all synd, då blir vi välbehagliga offer inför Fadern. På grund av vad Jesus har gjort i oss och den han är. Och då faller också Guds ande över oss. Och Guds eld tänds i våra hjärtan. Det är vad hela denna fantastiska händelse vittnar om och talar om för oss idag. Det stod att jorden och allt det andra förtärdes av elden. Affär, jord, torr jord kan det översättas. Eller gulddamm eller guldstoff. Det har vi hört talas om. I våra dagar, eller hur? Man påstår att det är guldstoff i möten och att det är Gud. Definitionen på det här ordet, det är det som utgör sig för att vara Gud eller gudomligt, men inte är det. Med andra ord skulle jag vilja säga att allt religiöst skräp brann upp när Guds eld föll. Och Jesus vill befria oss från allt religiöst skräp. Vattnet. Det var ju torka. Man fick ju leta efter vatten. Vad var det för vatten? Det vet vi inte, men troligtvis var det från havet. Havsvatten. För Karmel ligger inte så långt från havet. Närheten av Haifa, Israel. Vatten som inte var drickbart. Mängder med vatten som omringade altaret. Jag tror att det var en bild på alla villfarelser som fanns i landet. Som nu förtärdes av Guds eld, förintades, torkade ut. Men så är det också för oss, att Jesus förlåter oss och renar oss och befriar oss från villfarelser, om vi har varit i det, om vi har varit i fel sammanhang eller hört på fel undervisning som inte är biblisk. Då är det också ett löfte till oss att Jesus befriar oss, torkar ut, förintar villfarelser som vi kan ta till oss. Elia sa till Ahab, bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn. Regnet var på väg. Han hörde det i sin ande, profetiskt Elia. Men det står också att han bad. Böjde sig ner, ni vet, 7 gånger och bad. Uthållig bön. Fortsatte be. Och en tjänare sprang och fick se efter. Kommer någon moln? Ser du någonting? Nej, jag ser inget. Och han fortsatte bort. Han fortsatte att be. Han fortsatte att be. Tills ett litet, litet moln. Då visste Elia, nu kommer det. Skynda, skynda. Regnet är på väg. Och regn, det står att det kom ett starkt regn. Regnet har ju med sådd och skörd att göra, Israel. Och i det profetiska ordet, höstregn och vårregn. Vi läser i Joel 2. Var glada i Herren är Gud, ty han har gett er läraren. Så är det översatt här, more, från hebreiska i Svenska folkbibeln. Han har givit er läraren som ger rättfärdighet. Syftar ju på Jesus naturligtvis. Han ska låta rikligt med regn komma ner över er. Både höstregn, här är samma ord. Det var det sena regnet, Moré. Sena regnet, där så talar de Guds ord. Jesu undervisning som kommer. Och vår regn. Det var det sena regnet. Som tidigare. Höstregnet var det tidiga regnet. Alltså. Jag vet inte om jag sa fel innan. Höstregn var det tidiga regnet och vårregn är det sena regnet. Men det har med sådd och skörd att göra. Sådden är Guds ord går ut. Guds ord är som regnet faller på jorden. Och det sena regnet, det är när skörden kommer. Det är vårregnet. Jesus vill, det vet vi, rädda och frälsa och upprätta människor i Sverige idag. Och vi får be om ett uppvaknande. Och fortsätta be om uppvaknande, ett åtskiljande i vårt land. Med det som är sant, det som är falskt. Med det som är äkta och falskt, sant eller lögn. Heligt och oheligt. Att det åtskiljs. Och att vi får ett nådens regn. För Gud har ett folk i Sverige. Det är många som känner sig ensamma som Elia gjorde. Man ser, man har öppnade ögon. Gud har talat. Man kanske har haft drömmar eller syner. Man läser Guds ord. Man ser vad som pågår. Men ingen annan förstår. Och ingen annan vill höra. Ingen annan vill lyssna. Man känner sig ensam. Det är många människor. Men det är ett folk som Gud vakar över. Och han kallar oss var och en till det. Gömda kanske. För människor. Men Gud vet. För varenda tjänare och tjänarinna som tillhör honom. Den här världen kommer att vara full med Baals profeter. Som säger vi tillsammans skapar en bättre värld. Och världsfred. Och vi ska rädda planeten tillsammans, tillsammans. Om ni bara lyder oss och våran kontroll för ert bästa ungefär. Det kommer att finnas mängder med Baals profeter. Och vi vet att det inte är sant, för vi vet vad Guds ord säger. Vi vet att framtiden är i Guds hand och i hans plan. Det finns inget utanför det. Allt annat kommer att förintas. Allt annat kommer att upphöra. Därför ska vi fortsätta välja den vägen som han har visat. Och vi ska uppmana var och en att välja Jesus. Välja hans väg. Hålla oss till honom. Och jag tackar Jesus varje gång alltså när jag tänker på detta. Att han ställde mig inför det här valet. Antingen eller. Hur länge ska du halta på båda sidor? Och jag fick mod att välja rätt. Välja Jesus 100%. Och har vi väl gjort det här valet. Då gäller förbundet. Då gäller alla löften. Som Gud vill uppfylla i våra liv. Då gäller hans vilja. Och då gäller hans beskydd och hans kraft för att nå fram. Ända fram. Orka hela vägen och nå målet. Till Jesus kommer. Amen.